Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre, lär oss förstå vad det är att bli frälst av nåd alena. Och hjälp oss att lita på dig i allt, också att se hur vi kan tjäna i ditt rike för din skull. Amen. Den evangelietext som vi hörde nyss från Matteus 19 är också utgångspunkten för predikan. Och det är en tänkvärd text och den är inte så alldeles lätt att förstå. Vi ska lyssna till den ännu en gång. Då tog Petrus till orda: vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få? Jesus sa till dem: jag säger er sanningen. Vid på nytt födelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig få sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skull, han ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Men många som är först ska bli sist, och många som är sist ska bli först. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Får vi lön i himlen? Det är en underlig fråga. Dagens tema är Guds oförskyllda nåd. Och det betyder, det är nåd utan att vi gör någonting, utan att vi kan prestera någonting, utan ersättning. Då låter det lite underligt i det sammanhanget att tala om lön. För lön är ju någonting som man får för prestation. Så är det här i världen. Man får lön för ett arbete som man har uträttat. Men vi ska faktiskt ställa oss den här frågan i dagens predikan. Får vi lön i himlen? Om vi frågar varför vi får komma till himlen, så blir svaret ofta på ett barnsligt sätt: om jag har varit snäll. Åtminstone så tänkte jag väldigt mycket när jag var barn, trots att jag var med i en evangelisk söndagsskola där söndagsskollärarna mycket kraftigt underströk: det handlar inte om hur duktiga vi är, det för Jesus skull som vi får komma till himlen. Men ändå finns det där, jag måste vara snäll. Och så säger man ju ofta om julklapparna också. Man brukar fråga, finns det några snälla barn här? Och så om det finns snälla barn, och det brukar det väl finnas, så då kommer julklapparna. Och föräldrar kanske också säger till sina barn: om du är riktigt snäll idag, så kan vi köpa godis när vi far och handlar. Det här gör att vi räknar det som naturligt att vi kan förvänta oss någonting när vi har gjort något bra. I företagsvärlden skriver vi räkningar för arbete som vi har utfört. Men så är det inte i Guds rike. Där har vi ingen rätt att kräva någonting av Gud. I Pipers dogmatik, enligt den översättning som har gjorts av Piper Müller, så finns det ett väldigt bra citat: om någon på grund av sina gärningar lämnar en räkning till Gud, så lämnar han därmed in sin avskedsansökan från Guds rike. Tänk så allvarligt det skulle vara. Om man lämnar en räkning och säger åt Gud: nu får du betala, för nu har jag gjort så här, så är det som att skriva avskedsansökan, säger man: nej tack, jag vill inte vara med i Guds rike. Vi ska vara rädda för att tänka att det är vi som förtjänar lön. Det är så naturligt för oss att vi tänker fel. Men vi ska inte vara rädda för att använda ordet lön, bara vi påminner oss att det är en nådelön. Den här världen förstår inte att löna de kristna för deras goda gärningar. Och Gud vill därför ge lön. Därför ska vi börja med att slå fast att det är Jesus Kristus och hans meriter som är grunden för lön. Sen ska vi göra ett bibelstudium över några ställen och se på några sådana ställen som talar om lön. Vi ska först börja med att konstatera: vi har inga egna meriter inför Gud. Trots att, som vi redan sa här, så är det en mänsklig egenskap, en naturlig tanke att vi väntar oss lön när vi har gjort någonting. Så är det ju här i världen också. Om ett barn säger, nu har jag varit snäll och hjälpt till med att diska, vad får jag för det? Också för kristna gäller det som en regel här i världen. Den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Det här vill vi gärna föra över till Guds rike och komma till Gud och säga, jag har varit din tjänare under många år. Vem har varit flitigare att gå till kyrkan och läst Bibeln och hört Guds ord än jag? Jag har gjort mycket för mina medmänniskor. Då vi hör domsöndagens text om hur Jesus säger till dem som står på hans högra sida att de har gett honom mat då han var hungrig, att de har gett honom husrum, de har klätt honom då han var naken och frös, då tänker vi lätt att det är just sånt som ger oss rätt att komma till himlen. Muslimerna, de har också en sådan lära. Islam lär nämligen att varje människa har en god ängel som skriver upp allt det goda man har gjort. Och sen har det en annan ängel, en som bevakar det onda, som skriver upp allt dumt man har gjort. Och på den yttersta dagen så ska de sen lägga fram de här bevisen. Och det blir då i var sin vågskål, i en våg. Och frågan är då vilken som väger tyngre. Är det de goda gärningarna eller det dåliga, det dumma man har gjort? Men Bibeln lär någonting helt annat. Bibeln säger klart ifrån att frågar vi oss, eller frågar vi om det finns någonting i oss som kan ge en lön inför Gud, så blir det här svaret. Tänk på det här orden som jag nu ska läsa. Det står i Bibeln, i Romarbrevet 3. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Den grupp människor som på Jesu tid ansågs vara de främsta i fråga om rättfärdighet var fariseerna. Till dem sa Jesus, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Hur kan då någon bli frälst? Om det krävs en större rättfärdighet, ja en långt större rättfärdighet än den som de allra bästa människorna, som noggrannast av alla har försökt hålla allt vad Gud har föreskrivit. Om inte det ens kommer in, utan man måste vara ännu bättre än det. Att komma in i himmelriket, det är detsamma som att ärva evigt liv, det som nämns i dagens text. När Petrus frågar, vad får vi för det här nu när vi har övergett allt och följt dig? Så hoppas han ju på att få någonting mer än att få vara med. Han hoppas inte bara på det att få vara med Jesus, utan han hoppas på en lön. Och vi vet ju av exempel som följer efter det här att lärjungarna ofta kom och försökte få de bästa platserna. Svaret på den här frågan hur det är möjligt att komma in i himlen, det är omöjligt om det är frågan om oss människor, vad vi själva gör. Hur ska det då gå för oss? Det här som evangeliet kommer in med svaret som är helt annorlunda än det vi väntar. Det är av blotta nåd. Det är gratis. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Så säger Paulus i Romarbrevet 3. Vår rättfärdighet får vi av Jesus. Och hans rättfärdighet går långt utöver den som fariseerna kunde prestera. Ingen farise var ens i närheten. För han var fullkomlig. Han var utan synd. Deras rättfärdighet var mänsklig. Där fanns det brister. Men den rättfärdighet som Jesus presterade var fullkomlig. Utan brister. Och den gav han oss helt gratis. Där är lönen. I 20 kapitlet i Matteus, strax efter vår text, så berättar Jesus en liknelse. Och det gör han nog för att illustrera det här som han undervisar om där, när Petrus frågade. Då berättar han om en vingård. Om hur vingårdens herre går ut på torget och lejar arbetare för den här dagens arbete. Och det är då en del arbetare som kommer från morgon och arbetar hela dagen. Så går han ut vid middagstiden och så anställer han några till som bara arbetar halva dagen. Och sen går han ännu bara en timme innan dagen slutar. Just när solen börjar gå ner så går han ännu och säger åt människor: kom du också och arbeta i min vingård. Och så hinner de bara arbeta en stund. Och så börjar han dela ut lönen. Och så ger han full dagspeng åt de som kom sist. Och de som har kommit tidigare så tänker jag, det här blir bra betalt. Den där har jobbat en timme och får en dagspenning. Nu får jag alltså 4. Nej, de får också bara 1. Och de som har jobbat hela dagen så blir buttra och besvikna för att de får bara den där ena samma dagspeng. Och då de knotar så säger vingårdsmannen: är ni arga för att jag är så god? Var det inte en dagspenning vi hade kommit överens om? Precis vad ni har rätt till, det får ni. Men är ni arga för att jag är så god att jag ger också de här andra lika mycket? Med det här vill Jesus säga, Guds rike fungerar på ett helt annat sätt än våra vanliga anställningar, våra jordiska förhållanden. Då det gäller saligheten så är det precis på samma sätt. Petrus och Paulus, de får evigt liv av nåd. Fast de har varit såna goda tjänare och arbetat med evangeliet i hela sitt liv. Och också lidit stora förföljelser. De får samma lön som rövaren på korset fick. Han som aldrig hade gjort något, han vände sig till Jesus med bön om en tanke. Och så fick han lika stor salighet. Det här beror på att det finns en fullkomlig rättfärdighet. Och den är den som Jesus har skaffat. Och den har han gett oss. Lika ovärdiga som rövaren på korset. Alla får samma bröllopsdräkt. En sån dräkt som är precis passlig för himlen. Som godkänns att vara med, ha på sig i himlen. Den ska du och jag också bära på oss. För vi fick den när vi blev döpta. Om vi inte är otro, gå bort från Jesus. För går vi bort från honom, då har vi ingen sån dräkt. Det är hos honom vi har den. Det är bara otron som skiljer oss från himlen. Jesu rättfärdighet har täckt över vår synd. Så att den inte skiljer oss från honom. Då vi är tillsammans med honom. Och för att rösta på honom. Men så till det här begreppet nådelönen och det här med lön och att få tillbaka. Vi ska se på det här på några andra ställen i Bibeln. Det är en belöning som inte utgår från våra anspråk. Det är en belöning som grundar sig på något annat än att vi skriver en räkning för vad vi har gjort. Och vi ska gå tillbaka till dagens episteltext. Som har också en mycket intressant beskrivning. Och den ska jag läsa på nytt. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det. För den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur var och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst. Men som genom eld. Lägg märke till en konstig sak här. Man kan gå miste om lönen men ändå bli frälst. Det här lönen är inte det som vi just talade om. För att få nådelönen, Jesu rättfärdighet, den måste man ha om man ska bli frälst. Det här lönen är alltså någonting annat. Paulus beskriver här två olika sätt att vara medarbetare i Guds rike. Man bygger som byggmästare på en grund som är lagd. Grunden är en enda, Jesus Kristus. Det är han som har förvärvat oss frälsningens gåva. Men sen kan vi bygga vidare. Vi kan bygga med guld, silver och ädelstenar. Då blir det praktfullt. Eller så kan vi bygga med trä, hö och halm. Och det håller ju inte. Guld, silver och ädelstenar är en bild av det oförgängliga. Det som inte brinner upp. Det andra är sådant som brinner upp. Och som en eldsvåda eller någonting annat, en annan olycka kan förstöra. Den som bygger med sådant som inte kan brännas upp när prövningen kommer, det är den som tar emot Guds uppgifter då han kallar till tjänst och utför sin tjänst inför honom utan att rygga tillbaka när Jesus talar om förföljelser, lidanden, svårigheter som möter för en som är Jesu lärjunge. Det är den som inte söker efter uppgifter för att framhäva sig själv och själv skaffa sig ära och berömmelse, utan den som går in i de uppgifter som Gud har berett, som tar emot den och säger: det här är min uppgift, den vill jag göra. Om man söker egen ära bygger man med dåligt virke. I Kolosserbrevet kallar Paulus det för en självvald gudstjänst. Alltså att själv hitta på saker som man menar ska tillfredsställa Gud och göra Gud snäll mot oss. Om man bygger på sådant så går det illa när det här livsverket bränns upp. Men om denna som bygger så här dåligt tror på Jesus, så blir han ändå frälst. Men han blir frälst som när man rycks ur elden, när det är nära på, men man blir ändå skonad. För det är farligt att bygga så dåligt. Det är inte bra. Det är inte bra för våra medmänniskor, men det är inte bra för en själv heller. Därför att det kan bli så att man börjar skryta med det man har gjort, det man har valt att göra i Guds rike. Om det är så kan man ändå bli frälst om man förlitar på Jesus. Om det är hans verk som är det avgörande. Även om man har fuskat och slarvat, så äventyrar det inte den eviga saligheten. Den som har byggt med guld, silver och ädelstenar tar emot sin lön med förvåning, så som Jesus berättar om domedagen. När såg vi dig hungrig och gav dig mat? Det visste jag inte om. Den som tjänar Gud med guld, silver och ädelstenar är som tjänaren i liknelsen som Jesus berättar. När husbonden kommer hem från åkern och säger till sin tjänare: gör mat åt mig nu så jag får äta. Då väntar sig inte tjänaren på Jesu tid. Det kan hända det annat med dem som är med i fackföreningar idag. Men på Jesu tid så väntar sig inte tjänaren att husbonden skulle säga: du som har tjänat så flitigt här idag, nu ska du sätta dig och äta och jag väntar. Och sen när du har ätit färdigt så då kan jag äta. Utan det normala var att tjänaren ska ställa upp för sin herre. Och först sen så får han äta och dricka själv. Och för det här väntar han sig inte att husbonden berömmer honom, utan han säger som Jesus sa: vi är bara odugliga tjänare. Vi har gjort det som vi var skyldiga att göra. Det som vi var skyldiga att göra. Vi har gjort vår plikt. Då Jesus talar om sina lärjungars uppgift i världen så beskriver han lönen så här enligt Lukas 6. Saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för människosonens skull. Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. Talar han också om lön. Lönen som Gud ger därför att världen har inte förstått annat än att försmeda och förakta de som hör till Herren. Gud kommer att löna det. Det här har varit till stor tröst för många lärjungar som drabbas av lidande och förföljelser för vittnesbördets skull. Istället för att vi ska jämra oss över hur svårt det är och hur orättvist det är att de orättfärdiga tycks ha det så enkelt, medan kristna drabbas av allt möjligt ont, så ska vi hoppa av glädje över att vi får vara Guds tjänare. Gud ska sannoliken ännu visa hur han ger lön för mödan. Vi kan också komma ihåg det löfte som det fjärde budet har med sig. Den, i den form som Paulus säger det i Efesierbrevet 6. Hedra din far och din mor. Detta är det första budet som har med sig ett löfte. Så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Gud vill uppmuntra oss så att vi lever ordentligt. Därför lovar han gott och dem som lyder hans bud redan här i tiden. Vi kan läsa om samma sak i första Timoteusbrevet 4. Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men Guds fruktan är nyttig på allt sätt. För den har löfte om liv både för den här tiden och den kommande. Guds fruktan har löfte om liv redan här i tiden. Det är annorlunda med den som inte bryr sig om Gud och hans ord. Gud låter inte jäcka sig. Och till slut ska vi lyssna till Jesu undervisning då han var gäst hos en farisé. I Lukas 14 står det så här. Han sa också till den som bjudit honom. När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaka. Och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid din rättfärdigas uppståndelse. Såna ord är som vägledning för oss i våra liv. Det är inte dogmatik. Så att vi skulle dra slutsatsen av dem att vi blir bjudna till himmelrikets måltid som lön för våra prestationer. För att vi har varit så gästvänliga och för att vi har bjudit och haft så många kalas. Nej, kom ihåg vad vi började med. Vi blir inte frälsta för våra gärningars skull. Och det har vi nog orsak att slå fast. Jag ska repetera ännu med de här konstiga orden i slutet av texten. Många som är först ska bli sist och många som är sist ska bli först. Det är svårt att förstå de här orden. Jesus visar oss att Guds ordning inte är en sådan som vi väntar oss. Det är samma överraskning som med vingårdsarbetarna. Många som vi väntar ska få framskjutna platser kommer inte alls att finnas där. Och många som vi inte har tyckt att alls ska ha någon plats i himlen kommer att finnas långt framme och få stor lön. Det är nämligen så att den som kommer fram till Jesus med en förhoppning om att få bli belönad för sina prestationer blir utan. Se på sammanhanget där vår text finns. Jag sa redan att strax efter så kommer liknelsen om vingårdsmännen, vingårdsarbetarna. Efter det talar Jesus för tredje gången om sitt lidande och sin död. Och vad gör lärjungarna då? Jo, de kommer och önskar att få de bästa platserna när Jesus kommer i sitt rike. Och då måste Jesus tillrättavisa dem. Han visar på att det bland hans lärjungar inte alls ska vara som i världen där man strävar efter makt. Utan säger så här. Så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Jag ska sammanfatta det här med två punkter. Det här som vi har sagt. Vad vi ska göra. Det första. Följ Jesus och låt inte röster från djävulen, världen och vårt eget kött leda vilse. Att vara nära Jesus är livsviktigt. Därför behöver vi hans ord och bönen i våra hem och tillsammans i vår gudstjänst. Och det andra. Ta vara på vägledningen i Guds ord. Gör troget de uppgifter som han ger oss. Utan att fråga efter vad de har för status i den här världen. Också fastän det skulle vara de minsta uppgifterna. Sen bekymrar vi oss inte för vad Gud ger oss som lön. Det är en tillräcklig lön att få vara med Jesus. Amen. Vi ber. Bevara du mitt svaga hjärta, o käre Herre Jesus Krist. Ge vad du vill, ge fröjd, ge smärta. Ge livets krona, blott till sist. Amen.